Hej allesammans.
Det var väldigt roligt att
kunna hålla en temadag till här i Alingsås. Vi hade en temadag förra året i april. Och då talade vi väldigt mycket om vad ska man säga, varianter av förfalskade evangelier och riskerna med det. Och den här gången så har vi istället tänkt att vi ska tala om det friska evangeliet. Jag måste säga också, jag visste inte att 250 personer var så mycket. Det ser inte så mycket ut när man tittar på ett Excel-ark som vi har hållit på med mycket, Ann och jag. Och det var jätteroligt att det blev så mycket folk. Det var så härligt att se alla strömma in och ut ur herrgården där borta och så vidare. Så att det var glädje bara det. Ja, det som jag ska prata över, det är den här rubriken som ni kanske har sett. I Eden fanns ingen bibelskola. Att leva efter kunskapens träd eller livets träd. Och i temadagens huvudrubrik så har ni ju sett att vi har, det står överst då, friheten i Kristus. Och i Kristus just är ett begrepp som aposteln Paulus rörde sig väldigt mycket med. Jag tror man kan säga att det förekommer en bra bit över 100 gånger i Paulus olika brev. Om man då också räknar in de här uttrycken i Herren, i honom och i Jesus. Och av det så kan man förstå att det här som Paulus menar med att leva i Kristus, det är något väldigt viktigt, något väldigt centralt i en evangelisk tro. Och Jesus själv talade ju också om detta. Han sa, förbli i mig så ska jag förbli i er. Och även aposteln Petrus använde detta begrepp i sitt första brev några gånger där. Så min tanke med det som jag ska dela med mig av här, det är några tankar ska jag säga då, kring det här med vad detta begrepp kan syfta på och också vad detta kan betyda med friheten i Kristus. Det här är min första punkt då. Och det som jag ska tala om nu, det är ju alltså för den som redan har tagit steget och blivit en kristen. För att det är ju först då som man egentligen kan tala om livet i Kristus. Så jag kommer inte gå in så mycket på vad som krävs för att bli en kristen och komma dit än. För jag tror de flesta av oss här har tagit det steget. Och skulle det nu vara så att det sitter någon här som inte har tagit steget och blivit en kristen och vill gärna bli det, så hjälper vi gärna till med det idag om vid något tillfälle. Om du skulle uppleva att det är ett sånt läge. Ska man nu börja nysta upp det här då, som jag ska tala om, så bör man börja i Edens lustgård tycker jag. För det var ju där som människan började trassla till det för sig ganska ordentligt. Och sen har vi alla varit väldigt bra på att trassla. Och även kristna har ju trasslat ganska ordentligt. Så ska jag säga också att alla bibelord som jag läser har jag tagit från Svenska folkbibeln, om jag inte säger någonting annat. Och ni kommer att få alla bibelord där på filmduken. För att jag kommer nog hålla ett ganska högt tempo. Så ni kanske inte hinner bläddra, men ni får gärna bläddra i egna biblar. Vi ska först gå till Moseboken. Och då ska vi läsa i första Moseboken kapitel 2, vers 8-9 till att börja med. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta och växa upp ur marken. Livets träd, liksom trädet med kunskapen om gott och ont, satte han mitt i lustgården. Och så hoppar vi till vers 15-17. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, ty den dag du äter av det ska du döden dö. Och så tar vi vers 25 också då. Och mannen och hans hustru var båda nakna, utan att blygas för varandra. Slutcitat. Och jag kommer säga slutcitat så ofta jag kommer ihåg, bara för de som sedan lyssnar på inspelningen. Jag ska säga att där sista versen, det står inte för varandra i grundtexten, utan i Åkessons ordagranna översättning så står det bara "och de blygdes icke". Så här var det då i Edens lustgård, och om ni nu var riktigt, riktigt observanta så fanns där ingen vadå? Ingen bibelskola, nej just det. Var det det du sa? Jag tänkte på något annat. Men där fanns ju ingen bankomat heller. Det fanns inga datorer och det fanns ingen polis. Det fanns ingen kyrka heller. Men min poäng då är ju detta att i Eden behövdes nog ingen undervisning om hur man skulle leva som människa och hur man skulle förhålla sig till Gud. Adam och Eva, de levde bara kort och gott, kan man nog säga. Och allt som de gjorde var förmodligen okej i Guds ögon. Lite andra saker vi kan tänka oss om Eden kan vara det här. Att i lustgården hade människan fri tillgång till livets träd. Och alltså då det eviga livet. De umgicks med Gud som barn. Utan att känna någon skuld. Och utan känna sig orena. De kunde ju till och med gå nakna inför Gud. Utan att blygas dem. Och de utstrålade nog Guds härlighet istället för sin egen härlighet. Och Adam och Eva, de betraktade nog inte så mycket sig själva, utan de såg på Gud. Och man kan nog också säga att de ägde nog hela sin identitet i Gud egentligen. Och så var de också rättfärdiga eftersom de kunde leva helt och hållet liksom inför Gud, inför Guds ansikte. Så det behövdes alltså inte någon särskild inrättning då, där Adam och Eva skulle lära sig vad som var rätt och fel, hur man skulle komma närmare Gud och hur man skulle hitta nycklarna till Guds välsignelser, eller hur man skulle göra andlig kartläggning och kriga i andevärlden, eller hur man skulle göra för att sjunga lovsång och kanske dansa i anden och så. Jag tror alltså att Guds ande bara ledde dem i allt vad de företog sig egentligen, och då gick det också för det mesta bra. Helt ovetande om att det kunde finnas saker som var rätt och fel, så gjorde de nog det rätta. Och om de nu gjorde någonting som var fel enligt någon slags moralisk standard, skulle vi kunna kalla det, så hade de väl förmodligen ingen aning om det. Och man kan ju se det i det faktum att de gick omkring nakna där utan att blygas. Så man kan enkelt föreställa sig, tycker jag, hur obekymrat Adam och Eva levde där i lustgården. Helt ovetande om moraliska värderingar. Och helt underbart befriade från andliga principer och himmelska nycklar och så vidare. Så det var ett fantastiskt barnaskap de hade inför Gud. Allt vilade i en förtröstan på Gud och på hans förmåga och hans omsorg. Önskade de någonting så sa de väl det förmodligen bara till Gud, och så visste de att han skulle hjälpa dem med det. Och detta är tro med stora bokstäver i sin absolut bästa kvalitet, tycker jag. Det handlar om full överlåtelse till Gud, full förtröstan på hans förmåga. Man ser liksom bort ifrån sig själv och så ser man på Gud istället. Och just så var alltså livet till att börja med, kan man säga då, i Edens lustgård. Det här är nästa punkt. Och vi ska läsa lite om kunskapens träd och syndafallet och om vad Satan sa där till Eva. Och då ska vi gå till första Moseboken kapitel 3, vers 1-6. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, och han sa till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården?" Och kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." Då sa ormen till kvinnan: "Ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud, med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Slutcitat. Satan, han är verkligen listig här. När han säger, ni ska visst inte dö, så var ju det delvis sant, eller hur? För Adam och Eva dog ju faktiskt inte efter att ha ätit av frukten. En del menar att de dog andligen, men så står det inte i Bibeln. Det som Gud hade sagt om döden hade säkert att göra med livets träd. Och vi ska läsa ett stycke till då från Moseboken. Första Moseboken kapitel 3, vers 22-24. Herren Gud sade, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och äta och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits ifrån. Han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Slutcitat. Ja, straffet blev alltså att Adam och Eva nu blev utdrivna ur Edens lustgård och just därför så kunde de inte få leva i evighet och på det sättet skulle de ju komma att dö då. Det gick alltså inte heller att leva efter både livets träd och kunskapens träd. De två går alltså inte att kombinera. Men Adam och Eva, de dog alltså inte direkt efter att de hade ätit av den här förbjudna frukten. Och de dog inte andligen heller, för Gud fortsatte ju faktiskt att ha kontakt med dem även efter syndafallet. Men synden gjorde att avståndet mellan Gud och människorna ökade allt mer. Eller människorna började se, kan man säga, mer och mer på sig själv och sin egen förmåga. Precis som de hade blivit lockade till då. Och till slut så fanns inte Gud i deras närhet. Man kan säga att Gud avlägsnade sig. Och vi ska läsa ett litet intressant bibelställe om detta. Och det är första Moseboken kapitel 4, vers 25-26. Adam kände åter sin hustru och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sa, Gud har gett mig en annan avkomling istället för Abel eftersom Kain dödade honom. Också Set fick en son och han gav honom namnet Enos. Och vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Ja, när Enos föddes så hade det gått 235 år efter att Adam skapades. Och här ser vi att man inte längre har Gud i sin närhet då, och nu börjar man istället åkalla hans namn. Och man kan nog även läsa det som att de började ropa efter Gud. Och om nu någon vill kalla detta tillstånd då för att vara andligt död, så må det vara hänt alltså. Men det kallas inte så i Bibeln. En sak som är viktig här också med kunskapens träd är att det inte står att Adam och Eva blev översköljda med en massa kunskap efter att de hade ätit utav kunskapens träd. De fick alltså inte kunskap om sådana saker som hur man reser till månen, hur man programmerar en dator eller sånt där. Och de fick inte heller kunskap om hur man tillber Gud, hur man helar de sjuka eller hur man driver ut onda andar och så vidare. När vi läser att de fick kunskap om gott och ont så kanske man skulle kunna tolka det som att de fick kunskap om begreppen gott och ont. Alltså att vissa saker skulle kunna anses vara goda eller onda eller rätt eller fel. Och att man skulle kunna bedöma det så efter eget tycke. Och jag tror du, Sven Reichman, har kallat kunskapens träd för lagens träd någon gång. Och det var ju faktiskt så att Adam och Eva började här direkt med till exempel att döma ut nakenheten. Så i och med syndafallet kan man säga att människan fick liksom ett verktyg till att börja bygga på en egen syndakatalog. Och här då så hittar vi, kan man säga, religiositetens vagga när människan lämnar barnaskapet hos Gud och går ut i det andliga egenföretagandet, som jag kallar det. Och här är grunden till olika läror då som strävar efter att med hjälp av kunskapens träd, ska jag säga, föra människan tillbaka till Edens lustgård. Men det förstår ni ju att det är ett bakvänt strävande. När man lever ett liv efter kunskapens träd, då läser man Bibeln som en manual för att uppnå ett moraliskt perfekt liv. Eller så läser man Bibeln som en instruktionsbok för att bli någon slags andlig Goliat. Man läser då Bibeln för att se vad jag måste göra, hur jag måste göra detta och vad jag inte ska göra och vad jag har för rättigheter och så vidare. Och man läser då Bibeln för att lära sig att bemästra det andliga livet väldigt mycket på egen hand. Ett simpelt exempel på religiösa bud efter kunskapens träd kan låta så här. Rör inte det där. Eller smaka inte på det där. Eller kristna män får inte ha långt hår. Eller kristna kvinnor får inte ha långbyxor. Och med det budskapet så kanske man inte blir så rik och berömd, men man har där i alla fall grunden till en liten egen sekt, om man skulle vilja ha det. Det var inget tips, utan det var jag avråder er alltså. Ett lite mer raffinerat budskap ifrån kunskapens träd kan låta så här då. Lär dig ta emot ditt helande. Principer för materiella välsignelser. 7 nycklar till absolut bönesvar. Hur du intar en stad åt Guds rike på 14 dagar. Och så vidare. Med ett sånt budskap så kan du starta en egen världsvid ministry och tjäna väldigt bra med pengar. För ni vet ju att det går ganska bra att sälja andlig kunskap. Det var inte det heller ett tips. Utan jag avråder er också från detta. Vilket ju är, kan man säga, meningen med denna temadag. Nästa punkt här då. Vad var syndafallet och vad är synd? Och man kan ju gott fundera lite över exakt vad för synd som gjorde att Adam och Eva föll. Synden var ju inte att Adam hade börjat snusa. Och inte att Eva hade börjat ta på sig smycken. Och de hade inte heller gått på bio. De hade inte ens varit på dans. Synden var så flott som att de ville bli som Gud. Inte att de ville bli Gud, utan att de ville bli som Gud. Och de ville bli lika Gud i ett särskilt avseende också. Och det var att de själva skulle kunna behärska kunskapen om gott och ont. Och det här handlar ju i praktiken om att komma upp på Guds nivå inom just det här området. Att bli oberoende av Gud och bli vuxen, skulle man kunna säga. Genom den här ursynden, som jag kallar det, så skadades alltså relationen mellan Gud och människan, eftersom då människan gjorde sig mer och mer oberoende utav Gud. Man vände egentligen Gud ryggen och så startade man eget i den andliga branschen. Och sen gick det ju ganska fort fram till Babels torn, som ni känner till, som ju faktiskt är en slags prototyp på antikrists rike. Många tror att Guds väg för oss är att Gud slår oss på fingrarna och så blir vi rädda och så skärper vi till oss och så blir Gud på gott humör. Men så är det inte. Guds väg är ju sällan så som vi tänker. Med tiden så införde Gud istället Mose lag med budorden, och detta gjorde han för att göra syndafallets konsekvenser större. Och därmed så ville Gud också göra människans syndiga natur tydligare. Och i och med detta så skulle då behovet av frälsning också bli tydligare. Man kan säga att lagen då skulle förstärka syndafallet för att visa på hur beroende vi är utav Guds nåd. Och vi ska läsa om detta i Romarbrevet nu. Och då tar vi Romarbrevet kapitel 3, vers 20. Genom lagen ges insikt om synd. Och så Romarbrevet kapitel 7, vers 7-11. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Och så tar vi Romarbrevet kapitel 5 då, vers 19-20. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Slutcitat. Ja, vi löser alltså inte problemet genom att bli som gudar. Och vi löser inte ens problemet genom att försöka hålla Guds bud. Eftersom han har utlämnat oss till att bryta mot buden för att det ska bli uppenbart att vi behöver hans nåd istället och hans förbarmande över oss. Och det ser vi även i Romarbrevets inledning. Kapitel 1, vers 25-26. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Slutcitat. Så vägen upp då ur syndaträsket, den är alltså inte att försöka sluta med synden, för Gud själv har ju en slags avsikt med att syndaren ligger där han ligger. Och det hjälper alltså då inte att enbart predika lag och moral för människor. Lagen håller ju synden vid liv för att människan ska förstå sitt behov av Guds hjälp och nåd. Och hans hjälp går ju då, som vi alla vet, genom tro på och överlåtelse till Jesus Kristus. Så enbart genom nåden kan vi komma ur synden. Och genom Guds initiativ och Guds ingripande så kan alltså relationen mellan Gud och människan återställas, så att Gud är Gud och människan är människa. Och det är först då som vi får komma in i barnaskapet hos Gud. Vi ska läsa Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Slutcitat. Kunskapens träd leder till nakenhet. Och vi kan läsa vad som skedde direkt efter syndafallet. Och då läser vi första Moseboken kapitel 3, vers 7. Då öppnades ögonen på de båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Slutcitat. Och här ser vi första paragrafen i Adams och Evas syndakatalog, i deras egen syndakatalog. Och det lyder så här: du skola icke visa dig naken på allmän plats. Och det här var ingen kunskap som Gud hade gett Adam och Eva. Det kan vi se om vi läser vidare lite grann här. Vers 8-13 då. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: alltså Gud, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och då sade Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Slut citat. Här ser vi andra paragrafen i Adams och Evas egna syndakatalog. Och det är, du skola icke visa dig naken inför Herrens ansikte. Och det här var inte heller ett bud ifrån Gud. Förmodligen, jag tror att det kan ha varit Satan som viskade detta i örat på Adam och Eva. För när det är så här att vi vill bli som gudar, då går det riktigt åt skogen. Då kommer Satan med alla möjliga frestelser och läror, skulle jag kunna säga, som vill förslava oss människor. Och som en följd av det så kommer då människans önskan om att dölja sig, dölja sin nakenhet, sin synd och sin skam. Sen ser vi också här i det här bibelordet en annan konsekvens av syndafallet, och det är att människan började skylla ifrån sig då. Det var inte jag, det var han. Det var inte jag, det var ormen. Och redan vid första tuggan på frukten och kunskapens träd så kom alltså det här förljugna livet igång. Och det kom för att Eva och Adam kände sig nakna, syndiga och skamsna då. Så att leva efter kunskapens träd leder till nakenhet, eller känslan av att vara otillräcklig. Nåden räcker inte till när vi börjar äta på kunskapens träd. Känslan av att vara otillräckliga inför Gud leder till att vi försöker bättra på vår ställning inför Gud med olika gärningar, regler, andliga övningar. Precis som galaterna gjorde faktiskt. Och kan vi då inte stilla oss med barnaskapet hos Gud, så blir vi väldigt lätt lekbollar för nya läror, falska profeter, villoläror. Som så gärna vill hjälpa oss till att bättra på Guds verk i våra liv, när vi egentligen borde invänta Gud istället. Gud har ett stort tålamod med vår otillräcklighet. Och på grund av de här sakerna också så gagnar ett liv efter kunskapens träd de stora och starka. Det gagnar andliga experter och det gagnar hierarkiska kyrkosystem. Nu kommer vi då till att leva efter livets träd, livet i Kristus. Och hur lever man då här och nu om man vill leva efter livets träd? Jo, då läser man Bibeln för att lära känna Gud och hans gärningar. Då vandrar man i gemenskap med Gud i vardagen och lär känna honom även via vardagens olika händelser. Och ett sånt liv handlar om överlåtelse, förtröstan, trohet och trofasthet, precis som i ett äktenskap som fungerar. Och då leder Gud oss genom sin ande, så att både vilja och gärning hos oss ligger mer i linje med Bibelns budskap. Det kan ni läsa om i Filipperbrevet 2:13. Nu ska vi kika lite djupare in i det här livet, tänkte jag. Om det nu är djupt, det får ni avgöra själva. Aposteln Paulus, han skriver i sina brev om Guds hemlighet och att den har varit fördold i oändliga tider. Och denna hemlighet är dessutom fortfarande fördold för den som inte lever under Guds andes ledning. I Kolosserbrevets andra kapitel och vers 2 så står det rakt på sak där att denna hemlighet är Kristus. Men frågan är ju då, vad exakt är det som är fördolt med Kristus? Det är nog många saker, tror jag. Jag ska inte ta upp alla. Självklart handlar detta om att Gud blev människa i Kristus. Det handlar också om korsets hela innebörd. För detta fattar inte många i världen. Men jag tror att denna hemlighet kanske främst kan handla om det som Bibeln beskriver som det fördolda livet i Kristus. Och den frihet vi har i Kristus. Det tror jag ännu färre begriper sig på. I första och andra kapitlet av första Korintherbrevet så skriver Paulus att korset är en dårskap för världen. Alltså det är inte begripligt för dem som är icke-troende. Paulus skriver där också om en hemlig vishet som Gud har bestämt till att bli en härlighet för oss. Men Paulus säger också att detta kan bara förstås utav dem som leds av den helige ande. Sen kan man ju fundera över hur Paulus fick ljus över denna Guds hemliga vishet som hade varit fördold i oändliga tider. Och förmodligen var det så att det var en del av den uppenbarelse som Paulus fick direkt ifrån Jesus. Han skrev om sin uppenbarelse bland annat i Galaterbrevets första och andra kapitel. Och genom det så fick han veta vad det i praktiken innebär med friheten i Kristus. Och det framkommer också att det är en väg framförallt för oss hedna kristna, alltså vi troende som inte är av judisk börd. Och det är nog därför också som Paulus blev just apostel till hedningarna. Han skrev också att han besökte apostlarna i Jerusalem och berättade för dem om sin uppenbarelse som han hade fått ifrån Jesus. Och det framkommer att apostlarna höll med honom och de välsignade honom i hans tjänst då som apostel till hedningarna. Och det ser vi bland annat i Apostlagärningarna kapitel 15. Och nu ska vi läsa lite om denna Guds hemlighet. Från första Korintierbrevet kapitel 2, vers 6-12. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt till att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av denna världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger, vår ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Slutcitat. Så Paulus fick alltså ett alldeles särskilt ljus över innebörden av det här att leva det fördolda livet i Kristus. Vi vet också att han fick ljus över detta med friheten i Kristus. Men det här är något som Gud ger till dem som är små i sig själva. Till den som är liten i sig själv. Som ett barn inför Gud. De som vill leva efter kunskapens trä kommer inte att komma in i ett liv i Kristus. Och det går ju inte heller att kombinera de båda träden som vi såg tidigare. Det står så här om Jesus i Lukas evangeliet kapitel 10, vers 21. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små, eller för de som är som barn, står det i andra översättningar. Slutcitat. Och Paulus kallar också detta barnaskap för att vandra i anden. Vi ska ta några bibelord som berör det. Galaterbrevet kapitel 5, vers 16-18. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och så Romarbrevet kapitel 18, vers 14. Okej. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Och så Filipperbrevet 4, vers 67. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Slutcitat. Alltså då, om vi som överlåtna kristna lever i ett barnaskap inför Gud, där vi lever i ett beroende av honom och med en förtröstan på hans förmåga, och där vi enkelt och öppet låter Gud få veta allt vad vi har på hjärtat av både tacksamhet och önskemål, då lever vi i Kristus och vandrar i anden. Så Guds hemlighet för oss innebär att vi redan här och nu faktiskt kan få komma tillbaka lite till livet i Edens lustgård. Om man ser till förhållandet till Gud då. Man kan också uttrycka det så här, att vi här och nu får chansen att leva nakna inför Gud utan att känna skam eller blygas. Men det är alltså bara om vi låter bli kunskapens träd och håller oss innanför gränserna till livet i Kristus som detta gäller. Men jag måste säga att självklart så finns det ju nåd även för övertramp. Och det är viktigt att förstå. I trosrörelsen har man förkunnat väldigt mycket om vem jag är i Kristus. Och då har man tillskrivit en troende väldigt mycket egenskaper och makt, bara man tror, med stora bokstäver. Och då undervisar man också i parti och minut om just en sådan tro. Men i det fallet så blir tron en prestation och kanske också magi. Något som härstammar från kunskapens träd. En bibliskt förankrad tro, eller förkunnelse om tro ska jag säga, och en bibliskt förankrad förkunnelse om livet i Kristus utgår från vem Gud är, inte vem jag är. Och det är just allt som han är som är det som vi får sätta våran förtröstan till också. I det fallet så är ju tron en överlåtelse till Jesus och inte en prestation. Jag tycker att det möjligen finns en annan bild av livet i Kristus i Bibeln, och det är de så kallade fristäderna som fanns bland Guds folk på Gamla testamentets tid. Så nu ska vi läsa i Moseboken igen. Fjärde Moseboken, kapitel 35, vers 9-12. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Israels barn, när ni har gått över Jordan in i Kanans land, ska ni utse åt er städer som ska vara fristäder för er, dit en dråpare som har misstag dödat någon ska kunna fly. Dessa städer ska ni ha som tillflyktsorter undan blodshämnaren, så att dråparen inte dör innan han har stått till rätta inför menigheten. Och så går vi till vers 25-28. Menigheten ska rädda dråparen ur blodshämnarens hand och sända honom tillbaka till fristaden dit han hade flytt. Där ska han stanna tills dess att översteprästen, som är smord med den heliga oljan, är död. Men om dråparen går utanför området för den fristad dit han flytt och blodshämnaren finner honom utanför det område som är hans fristad och dräper honom, då vilar ingen blodskuld på blodshämnaren. Ty en dråpare ska stanna kvar i sin fristad tills dess översteprästen dör. Men efter översteprästens död får dråparen vända tillbaka till den ort där han har sin besittning. Slutcitat. Det finns nog en väldans massa profetiskt i de här texterna, tror jag. De är väldigt spännande. Men det jag vill peka på här, det är att om du på den tiden flydde till en så kallad fristad då, så kom alltså inte blodshämnaren åt dig. Men utanför stadens murar så var du i praktiken död. Och de facto var det ju så då att innanför stadens murar så stod du inte under lagen. Det var inne i staden som du ägde livet, kan man säga också. Jag har satt ihop en liten bild här nu som kanske kan hjälpa oss att få en lite bättre känsla av det här med livet i Kristus och vad det kan betyda. Och då har jag tagit lite hjälp ifrån berättelserna om Eden och fristäderna och även lite andra bibelord. Vi kan tänka oss en borg som heter just Kristus. Den här borgen är som en liten stad med murar omkring, precis som en fristad. Och det står ju så här i Saltaren. Psalm 62, vers 3. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Slutcitat. Och i den här borgen får vi bara leva om vi helt och fullt förlitar oss på borgens kung, alltså Jesus Kristus då. Och vi får inte heller ha med oss någonting eget in i den här borgen, utan allt vad vi behöver där, det får vi utav kungen själv. Och där inne i borgen så står du inte heller under lagen om du låter dig ledas utav kungen. Det står så här i Galaterbrevet kapitel 5, vers 18. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Slutcitat. I Kristus så får vi också tillgodoräkna oss en hel del av Jesu egenskaper. Vi behöver till exempel inte kämpa för en egen rättfärdighet, utan vi får ta emot Jesu rättfärdighet. Och det finns en missuppfattning bland kristna där att vi ska bli rättfärdiga här och nu, men det grundar sig på feltolkningar skulle jag vilja säga. Vi ska läsa Romarbrevet kapitel 4, vers 24-25. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Slutcitat. EFS-teologen Agne Nordlander, och nu kanske folk blir glada här för vi är ju faktiskt i en EFS-byggnad idag. Han har sagt ungefär så här, att det grekiska ordet som här har översatts till rättfärdiggörelse, det är dikaion, och det betyder egentligen rättfärdig förklarad. Alltså att vi förklaras som rättfärdiga istället för att göras rättfärdiga. Och det här är viktigt att förstå, för det förklarar också för oss varför vi kan se synden verksam i vår kropp trots att vi redan är på nyttfödda. Det är ju genom helgelsen som vi ska komma mer och mer bort ifrån synden. Och under tiden där då så får vi alltså tillgodoräkna oss Jesu rättfärdighet. Det är därför också som Jesus säger: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Många söker efter sin egen rättfärdighet, men det har alltså inte Jesus bett oss att göra. Så inne i borgen erbjuds vi Jesu rättfärdighet. Och det finns fler saker hos Jesus som vi kan tillgodoräkna oss, som vi får tillgodoräkna oss, om vi lever i den här borgen då. Och vi ska läsa lite från Bo Giertz översättning av Nya testamentet. Jag tyckte det var bättre där. Första Korintherbrevet kapitel 1, vers 30. Hans verk är det att ni är i Kristus Jesus. Han har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet och helgelse och förlossning, eller frälsning kan man säga där också. Slutcitat. Jesus är alltså vår vishet, vår rättfärdighet, vår helgelse och vår frälsning. Och vi har inte detta hos oss själva, och vi kan inte heller prestera det själva. Inte så att det duger inför Gud i alla fall. Vi får det istället helt och hållet utav Jesus om vi lever i Kristus, i honom. I Filipperbrevet så läste vi tidigare att om vi överlåter oss till Gud så ska vi få den frid som bevarar våra tankar och våra hjärtan i Kristus Jesus. Och därför sa nog Jesus också så här. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Slutcitat. Det är alltså inte någon egen frid som vi uppnår för att vi har varit duktiga inför Gud. Utan vi får Jesu frid när vi tar emot hans frälsning, hans nåd, hans rättfärdighet och så vidare. Lever vi nu på det här sättet innanför borgens murar så behövs inte heller mycket av bibelskola. Och nu kastar jag nästan sten i glashus. Men i Kristus har vi ju även hjälparen, den helige ande. Och vi ska läsa om det i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt om vad jag har sagt er. Slutcitat. Nu kanske någon av er tycker att det är lite konstigt att det är frihet att leva innanför murarna i en borg. Det kan ju låta konstigt för den som inte är invigd i våran hemliga orden här. Det var någon som tyckte det var jätteroligt där nere. Men det är ju ett fritt val att välja livet i Kristus. Det är ett fritt val att välja livet i Kristus. Och det finns inte heller något tvång där inne innanför murarna i Kristus. Utanför murarna däremot, där blir man ganska snabbt slav under begär och synd. Eller under lagiskhet och det andliga egenföretagandet. Eller kanske slav under några andliga experter. Men innanför murarna har man alltså frihet på det sätt att man själv väljer det goda före det onda. Och vi läser om detta i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 17. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Slutcitat. Innanför borgens murar så finns också livets träd som ska ge oss evigt liv. Och det är ju först när vi är överlåtna till kungen i borgen som vi äger löftet om det eviga livet. Nu är det så här att går du trots allt utanför borgen så är det ganska vanskligt. Vi känner ju alla till bibelordet om att djävulen går omkring oss som ett rytande lejon. Och vi kanske kan jämföra honom lite grann med blodshämnaren i berättelsen om fristäderna. Och vi ska läsa då första Petrusbrevet kapitel 5, vers 6-9. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Slutcitat. Blodshämnaren och djävulen och deras rytande är alltså inget problem om vi är innanför murarna och kastar alla våra bekymmer på borgens kung och är orubbliga i tron. Vad är det för slags tro då, kan man ju fråga sig. Och det har jag ju nästan redan sagt innan då, va? Jo, det är ju tilltron till borgens kung och att vi är trofasta honom. Det är det som är sann tro. Sedan finns det en sak till som man måste nämna i det här sammanhanget. Och det är glädje. Det kan vi också användning av när vi ska stå emot djävulen då. För att i Nehemjas bok i Gamla testamentet så står det ju fröjd i Herren är vår starkhet. Och Jesus talar också om att vi ska få del av hans glädje för att våran glädje ska bli fullkomlig. Ja, den här bilden då, borgen Kristus, det är en bild tycker jag av den hemlighet som Gud har för oss. Och det finns säkert mycket mer som jag hade kunnat lägga till den här bilden. Men vi har tre andra talare här idag också som jag måste ödmjuka mig under. Livet i Kristus, det är ett fördolt liv. med Gud här och nu. Verkligheten ser inte exakt ut så här, det hoppas jag ni förstår. Men det fungerar ungefär så här. Och livet i Kristus är också en försmak, kan man säga, av det kommande eviga livet. Första Korintsebrevet säger förresten något här om det fördolda, det osynliga med Kristus. Jag ska citera Boyerts igen och hans översättning av Nya testamentet. Vi tar första Korintsebrevet kapitel 13, vers 12. Nu ser vi en dunkel bild i en spegel, då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckeverk, då ska jag känna honom så helt som jag blivit känd av honom. Slutcitat. Om nu någon då sitter här fortfarande med frågan om hur ska jag då göra för att komma in i livet och friheten i Kristus? Vad ska jag göra? Ja, då är alltså frågan felställd. Du ska egentligen inte göra särskilt mycket alls själv. För annars är du kanske på jakt efter frukt ifrån kunskapens träd. Gud har ju gjort allt för oss. Är det nu något som vi ska göra, så ska vi bara sätta vår tilltro till det. Vi ska överlåta hela skutan åt Gud och låta honom manövrera. I det förtröstar vi på honom och hans storhet. Sedan så traskar vi på i vardagen. I alla fall så jag gör. Överlåten till Gud och förtröstar på hans ledning. Och under den här vandringen med Gud så får vi också ha gemenskap med honom. Och bör ha genom bibelläsning, bön och sån här kristen gemenskap med bröder och systrar. Och under den här vandringen så tycker jag att man kan få provsmaka lite grann på hur det en gång var i Edens lustgård och en gång kommer att bli i evigheten hos Gud. Vi är inte där ännu, det fullkomliga livet är inte här ännu, men vi kan få provsmaka på det. Och det som jag själv då vill lyfta fram särskilt i det här smakprovet som vi kan få dagligen, det är trons vila och barnaskapet hos Gud. Det här var mina tankar om detta. Men det finns mycket mer såklart att säga om detta. Men nu hoppas jag Sven Reichman sen lite senare ska göra detta alldeles glasklart för er. Det är så här att 11:15, stämmer va? Så kör vi igång igen. Och då ska Sven börja sitt pass. Men ska vi bara be en kort bön. Jesus, tack att du är här idag. Tack att du är med oss, Jesus. Tack att du låter det som var från dig i detta sjunka in i oss. Herre, det som var från mig, det ber vi att du tar undan. Och att alla människor får en behållning utifrån, Herre, vad du vill ge idag. Herre, nu ber vi dig att du fortsätter att leda den här dagen och är med oss allesammans. Vi vill bara komma närmare dig, Herre. Vi vill bara komma in i ett alldeles mer underbart barnaskap hos dig. Ett enklare liv hos dig, Gud. En enklare tro. Tack att du låter oss få se något mer av det idag. Herre Jesus. Amen. Då så får ni göra vad ni vill. Nästan. Bara ni håller er innanför murarna.